Velkommen til Ni Werner Rollespill, og til vårt første intervju, hvor vi nå skal intervjue Robert Johnson, rollespillskapere og poddere. Da ønsker jeg deg velkommen da, Robert Johnson, til Ni Werner Podcast.
Takk så mye, det er skojigt å være her.
Ja, du mitt første offer i podden.
Och det är så skönt att få vara ett offer istället för att offra, så det här blir skojigt tycker jag.
Ja, nej men det syns jag. Har försökt en gång tidigare att ha ett intervju med Daniel Letto, men det intervjuet det blev förstört.
Oh, som poddare kan jag ju säga att jag känner din smärta. Jag har varit med om ett avsnitt också för Bortom då, som dog och det svider fortfarande.
Ja, jag har aldrig frågat om ett nytt intervju med honom, men det får komma efterpå.
Men så är det med teknikens förundliga värld. Alltså ibland så funkar det och ibland så går det käpprätt åt helvete. Tyvärr.
Ja, nej. Sån är livet. Man måste ju lära och fejla. Så. Intervjuet vill först och främst handla om dig som spelskaper och podder.
Mm.
Men jeg har jo lyst til å begynne med frøet. Og det hva fikk deg inn i rollespill til å begynne med, Robert?
Det var det gamla klassiska rollspelet Drakar och Demoner och närmare bestämt 87:ans version. Det här med det klassiska Elric-omslaget med ett höjt svärd på framsidan. Det här var ju någonting som jag såg då när jag var, nu ska vi räkna här, 87. Jag kan ha varit 8 år då tror jag. Nej, 9 år. Sorry. Och jag såg det här i en leksakskatalog. Jag var så fångad av det. Det tyckte såg så coolt ut. Och jag önskade i födelsedagspresent, fick det. Fattade ingenting när det kom. Vad är det här? Jag försökte att få någon rätsida på det och fick det inte. Så det hamnade på hyllan då. Men sedan några år senare, 1990, så var jag hos min kusin uppe i Norrland och där såg jag att han också hade det. Och han ledde mig in i fantasins underbara värld. Och det var så det började. Och sedan var jag fast och har fortfarande inte kommit ut.
Nej, det är ofta så. Du startade din karriär 13 år för mig.
Oh, det är så. Något år yngre än 12 var jag när jag började.
Nej, jag var blivit vuxen. Jag var 19-20.
Oh,
sån runt därom.
Ja, det är ju intressant där, för man måste ju komma in med en helt andra glasögon än vad jag gjorde och se andra delar av hobbyn. Det är ganska intressant det också, där hur man kommer in och vilken ålder man kommer in.
Ja, det är det. Jag kom ju in med Call of Cthulhu 4:e versionen, rätt som keeper från startgruppen.
Mm.
Så jag begynte aldrig med fantasy.
Nej, det är ju men det är ju ändå ett väldigt klassiskt rollspel som du hoppade in i, men kanske inte det som många anger som sitt första.
Nej, det är runt mig när jag begynte att få kontakt, så var det D&D, Dungeons & Dragons 3:e version. Eller Vampire the Masquerade. Det var det folk runt mig höll på med.
Mm, ja, nej, men det är ju fina rollspel båda de två också.
Ja. Jeg må ærlig innrømme at jeg prøvde ikke DOD før mange, mange år etterpå. Jeg hadde en liten sånn elitism mot det spillet.
Men man har ju haft det, alltså idag så är jag väldigt öppen här, man spelar det man gillar och det är helt okej. Okay. Men man hade ju sina faser där att åh, det där spelet, det går ju inte att spela. Alltså man har hunnit beta av de här faserna som man ofta går in i, särskilt när man är lite yngre då också, att man hittar något man gillar. Blir väldigt frälst kring det. Och då ska man höja det till skyarna. Och det gör man ofta genom att racka ned på något annat tyvärr. Sedan så efter ett tag så börjar man inse. Ja men hallå, det här är ju kul för andra. Varför inte bara spela det då? Och sedan så kommer man väl till någon sorts acceptans där. Att ja men alla får spela vad de vill. Bara de har kul.
Mm, det är så sant. Det är så sant. Men du började ju med drakar och demoner.
Mm.
Och som jag har förstått så har ju du då spelade du det i många många år för du kom till ett annat spel. Och vad blev din första sån vad ska man kalla det wow-upplevelse med rollspel när du innså att detta här var kanske något större, något mer än bara vänner som satt och hade det kul.
Alltså jag ska ju vara den första wow-upplevelsen, det var ju den efter de här första typ 5 minuterna jag fick spela med min kusin och jag blev halshuggen på en borggård. Det var så mycket adrenalin som pumpade där. Och då kände jag att jag var fast i den där. Men om vi bortser från det här första tillfället. Alltså den här första grejen då. Som får en att verkligen, verkligen känna att det här är coolt. Det här vill jag uppleva mer av. Så var det väl när jag sedan kom tillbaka efter sommarlovet till skolan. Och berättade om att ja, men jag har prövat på det här under sommaren. Och det var en kille i klassen då där som jag hade haft en del umgänge och sådant med honom och pratat. Men det var väl inte så att man var bästa vänner direkt där. Men han blev så pepp där och han sa, ja men kan vi inte dra ihop någonting? Jag vill ju gärna också pröva. Och det här var någonting som skapade en väldigt, väldigt stark vänskap med en helt annan krets i skolan än vad jag hade spenderat tiden med innan. Och det var någonstans där som också jag fick, jag fick nya vänskaper och inte bara, jag fick även en del vänskaper som består än idag. Så det var en ögonöppnare. Det var, ledde mig in till nya relationer och det är ju egentligen det som det har gett mig i stort. Alltså många av mina bästa vänskaper idag har jag ju fått genom rollspelshobbyn.
Jag tror det är många som kan känna sig igen i det. Det jag tror en hel generation, flera generationer har upplevt att rollspel det var det som fick dem ut och verkligen socialisera, skapa nya bond.
Och det är ju någonting med rollspel också som bygger så många olika sociala skills. Alltså du lär dig att samarbeta med andra. Du lär dig också att vara social. Jag som var en väldigt, väldigt blyg person och liksom lite mer tillbakadragen. Alltså för mig har rollspelen hjälpt mig att bli mer utåtriktad, att kunna prata med folk. Att ta kontakt även utanför rollspelen då i mitt yrkesliv och även mitt privata liv. Så det är ju någonting som att man får även flera andra olika färdigheter ifrån den här hobbyn som man inte tänkte på då, men som man är tacksam för idag.
Ja, nej, det är sant. Alltså, rollspel är ett verktyg till ganska mycket positivt, hvis man väljer att bruka det sånt. Och socialt läringsarena och ett steg att växa på, det är det verkligen. Men fra din fantasy-tid så endte du jo sakte men sikkert inn i det som jeg ser på det som din genre nå, og det er jo horror.
Yes, det er vel det som ligger nærmest mitt hjerte og det som läcker in i alle andre genre jeg spilleder nu også. For jeg... Så du er ikke fel ute, skulle jeg säga.
Hva var det som fikk deg til den sjangeren til slutt? Hva var det som åpnet veien?
Jeg tror det er framförallt två eller tre saker beroende på hur man definierar det. Dels under 90-talets senare hälft så började jag tillsammans med min spelgrupp att spela lite olika spel inom World of Darkness. Främst var det då Vampire och Werewolf. Vi hade lite bekantskap med både Mage och Changeling också och ett fanskrivet nätsupplement som hette Highlander och baserades på filmerna då. Och vi brukar blanda samman de här och spela det lite. Ja, någon spelade Highlander, någon spelade Vampire, någon Werewolf. Och vi blandade och hade sådär. Och det öppnade upp mina ögon för någonting annat än fantasy. Alltså den moderna världen då. Och det var sedan också en film som kom. Som började väcka min fascination för skräckfilmer. Och det var ju den här Scream. Ganska vanlig klassisk slasherfilm som blinkade till det tidigare arvet. Och när jag började kolla på den så fastnade jag för skräckfilmer och började beta av väldigt, väldigt mycket. Och jag läste ju senare också på filmvetenskap på universitetet, så mina olika uppsatser handlade ju väldigt mycket om skräckfilm då, så jag läste väldigt mycket om teorin och bakgrund och allting sådant och började sluka mer av det. Och allt det här låg ju puttrade i bakgrunden just när jag då under 10 år hade spelet fantasy nonstop då. Och började känna mig trött på det och jag behövde något eget att göra. Och då skiftade jag ju genre bort från det och då låg ju där skräcken närmast. Eftersom det var det som jag hade börjat bita i nu och det var det som var färskast. Och det ligger väl kvar ännu, jag är inte tröttna ännu.
Nej, du har ju väckt en stor intresse hos mig med drakar och demoner med allt och svider, så det sitter gott med fantasy hos dig ända.
Ja, men alltså det tog ju väldigt väldigt lång tid innan jag återvände till fantasyn då, men det känns bra att bara tillbaka och doppa där. Och jag säger till dig och alla andra, bara vänta tills skräcken börjar smyga sig in i Altors vidder också. Det är på gång.
Vi gläder oss. Jag gläder mig i alla fall. Men så blev det ju till efter allt det här att du har ju inte skrivit bara ett rollspel. Du har ju skrivit fler rollspel i samma världen då. Og jeg har jo fått med meg at det muligens var noe annet du også hadde laget før bortom. Men hvordan endte du opp med å gå fra en rollespiller til en rollespillskaper?
Jag har alltid haft en känsla av att vilja förtälja berättelser av olika slag. Så fort jag började att lära mig skriva så började jag skriva olika sagor, fantasy bara ju då, eller sagor som jag kallade då, för jag visste inte vad fantasy var när jag gick i lågstadiet. Jag skrev till och med en berättelse i mellanstadiet som användes som högläsning i klassen då. Så den här saken att vilja förtälja saker för andra, det var ju någonting som fanns hos mig sedan väldigt, väldigt ung ålder. Och det kittlades väldigt, väldigt väl med att vara spelledare, att dra upp de här scenarierna, att måla upp en berättelse. Och när jag då kom till att jag vill göra någonting annat, då hade jag ju skrivit material redan och publicerat på nätet till Drakar och Demoner. Så jag kände mig att jag är redo att göra någonting eget. Att utforska och skapa någonting som jag helt bestämmer över. Min vision av någonting som passar den, dels den stil av spelledande som jag känner jag vill ha. Och dels skapa en berättelse som jag känner att det här, det äggar min fantasi på något sätt. Så det är ju det var ett ganska kort steg för mig, och jag tror ju att många spelledare i alla fall har ett väldigt, väldigt kort steg bort till att faktiskt bli en spelskapare. De har ju fortfarande de här grundläggande nerven att berätta saker i sig trots allt.
Ja. Och när var det, ska man säga, bortom blev född, bakom lögnens slöja?
Det är beroende på. Det började ju som ett spel på nätet den 15 september 2000. Och jag hade ingen tanke då på att det skulle bli publicerat. I den tiden så var ju inte det möjligt, eftersom det fanns ju inte Kickstarter, så det fanns inte print on demand och allt sånt där, utan det var ju förlag som gav ut det. Och nätet kändes fortfarande väldigt, väldigt nytt på den tiden då. Så jag skrev det, släppte, började skriva äventyr och revidera och revidera. Och det var framåt 2005 som det började bli, ja, men jag hade en kontakt med en vän på ett förlag som hette Alltid Attackförlag. Och tanken var då att, ja, men vi ger ut det där. Nu blev det inte som så, men i samband med det så fick då rollspelet ett namn på svenska istället. Bortom Lugnens slöja då. Och jag började kontakta olika förlag och fick napp på mitt andra då, som var Mindless Gaming, och de gav sedan ut rollspelet i den reviderade versionen år 2007.
Och sedan då så har det ju bara ökt på med mer och mer. Du har ju skrivit Leviathan, som också är i bortom, som är mer framtidsvision av vad som blir att ske. Och det var ju genom den kickstarteren jag egentligen blev känd med hela bortomuniverset och knyttade icke samman för på Gotcon för en någon år tillbaka när jag var spelare och så stoffet att det var samma univers. Det var en mind blown person akkurat där och då som bara what? Är det tillsammans? Jag måste läsa.
Det är ju en sak som jag inte trummade upp alls särskilt mycket så där när rollspelet släpptes. Så det är en sån där sak som kanske borde jag ha gjort det. Kanske borde jag ha varit tydligare. Men det är sådana här saker man... Jag ska ju säga som sagt, jag är ingen säljare, jag är ingen marknadsförare, utan... Jag är ju framförallt, ser mig själv som en skapare. Jag gillar att dra upp berättelser och sådant snarare än att sälja in det. Och jag lär mig fortfarande på vad man kan trycka på och sådant där. Och kanske skulle jag ha gjort det mera. Definitivt något som jag kommer göra på framöver när det blir dags att börja släppa bortom min ny upplaga där för att stärka den här tydligheten. För det är ju ett universum som där allting hänger samman. Jag har en berättelse, jag har en värld och reglerna som styr den världen, det finns ju där. Så jag vill ju servera en upplevelse där som man kan gå från det ena till det andra och liksom... på den där wow-känslan som du pratade om.
Ja, och du har ju bortom två i bakhodet som du har arbetat med en stund.
Jag brukar kalla det mitt dåliga samvete, för jag känner att det borde vara ute här. Men jag har två stycken Leviathan-böcker som ska bli klara och förhoppningsvis kommer den första nu till julen då. Så har jag bara en kvar sen som förhoppningsvis kommer nästa år och sedan är det dags att börja lansera bortom 2.0.
Ja, det ser vi fram emot. Det är bara att hylla höjt när det sker, för jag ska ha den boken. Men har du en sån bakgrundsvision för bortom 2.0, hvor den skal videre? Det er vel mer en regeloppdateringer?
Det er ikke bare en regeloppdatering der, utan det är ju som sagt var, bortom Lugnens slöja fick ju sin regelkärna uppdaterad med Leviathan. Så själva regelkärnorna till bortom 2.0 ska ju också uppdateras till den så den är aktuell. Så att du tekniskt sett kan använda en Leviathan-bok till bortom och vice versa, för reglerna är de samma. Men det finns ju... fler saker i bortom som ska komma in. Det finns ju olika resor som jag kallar det. Resor som ens karaktär kan göra från ovetande till att nå en högre insikt. Och det kan antingen vara som esoteriker, alltså besvärjare av något slag, eller till typ vad som kan sammanfattas som drömmagiker eller liknande, olika resor som erbjuder berättare tekniska upplevelser. Tanken är att låta de olika karaktärernas utvecklingar att blöda in i berättelserna som man sedan spelar, och även ge spelledaren då olika tips och tricks hur man fogar in det här och gör varje berättelse är lite mer personligt för just de karaktärerna som finns i den och utvecklas.
Det låter otroligt intressant ut. Det är nästan så att jag vet inte om jag tränger att ställa nästa spörsmål utifrån det du fortalte, men jag tänker jag ska göra det för det. Du sa ju själv att du inte var en säljare. Men hvis du skulle kort forklare bortom til noen som ikke har spillet det. For å ja, lokke denne personen inn til å prøve. Hvorfor skal vi velge Bortom?
Jeg skulle säga som så at Bortom er en resa. En resa bort ifrån vardagen där du startar. In bakom den här lugnens slöja som döljer vad som finns omkring oss. Det som vill få oss att vara slumrade och inte se vad som pågår omkring oss. Det är en resa där du tar ett steg ut i en okänd värld. Där allting ger dig upplevelser som driver dig ett steg närmare en insikt. Men som också kommer med stora kostnader. Jag är ju fascinerad av konsekvenser och även i viss mån lidande. Så det är ju en resa dels för att få insikt och makt. Men också vad du är beredd att förlora under den resans gång. Det är skräck som går från att vara intern och privat och gå till någonting mer större. Någonting nästintill kosmiskt. Men kan du behålla din mänsklighet, det du var under den här resans gång?
Det må jeg si er et fantastisk bra salgstriks. Det... Om ikke noe annet så har du Kickstarter-introen der.
Vad bra. At det er her innspillet så jeg kan bare transkribere hva jeg sa da sen da.
Ja, ja. Det kan du gjøre. For jeg har jo fått noen spørsmål på hva Bortom er, for jeg har jo fortalt andre om Leviathan og Bortom og sånn. Og... Det jeg har gjort sånn veldig kort og enkelt, kan hende at det ble feil, men for meg så føles det sånn ut. Er at man tok like mengder med Call of Cthulhu, og like mengder med kult, og blandet de sammen, og rørte rundt. Men mer på personene. At det fokuset var mer på personene enn de store hendelsene rundt dem. Mm. Det, ja, som du sa, en personlig reise.
Ja, och den pitchen, alltså jag gjorde ju problem för mig, eller jag gjorde ett felbeslut när jag lanserade Bortom där. Planen var ju då att erbjuda grundregler som skulle kunna spelas med vilken typ av skräck som helst. Du, om du ville spela splatter action, ja men fine, då kan du använda det. Vill ha en mer thrilleraktig. Ja, men det går också. Jag hade en idé där om att erbjuda mer en regelkärna och sedan bygga ut världen i andra böcker. Istället för att trycka på vad är Bortoms värld? Vad är Bortoms stämning? Så det var ju ett misstag som jag gjorde där i början. Att jag fick väldigt mycket frågor. Men vad skiljer det här ifrån kult? Vad skiljer det här ifrån Call of Cthulhu? De typerna av frågor fick jag väldigt många svara på väldigt, väldigt många gånger där i början och får göra det än idag. Och det är ju ett av skälen till varför som jag nu när jag kommer att släppa Bortom 2.0 kommer att vara så väldigt, väldigt mycket mer tydlig. Det här är vad Bortom är.
Ja. Ja, nej, det är sant. Och hoppas att podden har jag hört med Bortom och det har fått läst av Bortom på nätet och ja, Leviathan. Den är verkligen sin egen unika lilla sak. Så jag kan anbefala alla som har lyst att pröva en väldigt personlig horror och prövat Bortom. Den gör sin egen ting och det funkar fantastiskt bra. Jag har väldigt lust att vara mer spelare i Bortom än att spela det Bortom. Jag känner att det är liksom denne horroren den, og denne verdenen, den har jeg lyst til å ta mer del av. Bare synd at det ikke er noen andre rundt meg her som vil leve det.
Jeg tror det er mange som kan sympatisere med det der, du just sa. Oavsett vilket rollspel det än är, så har man alltid någonting man blir så förtjust i. Och som man bara skulle vilja spela. Men det är ingen annan som vill spelleda det. Och man sitter där bara, men snälla. Så ja. Ja, jag kan känna igen det själv i det du säger.
Ja, för Bortom är inte speciellt känt här i Norge. Jag lurer på om jag är en av de som jag vet om då, första som har måtte reklamerat lite grann för vad fan ser på det spelet här då? Det är dritkult. Lovecraft in horror under vattnet. Leviathan, spill, kom igjen! Og så bare. Så det er som en skjult perle fra Sverige akkurat nå. Men nå, siden da, så har jo svenske rollespill blitt mer og mer mainstream nå, egentlig internasjonalt. Veldig mange svenske spill blir støttet av norske spillere på Kickstarter og lignende.
Mm. Ja, det er jo en väldigt väldigt annorlunda marknad idag mot det var när jag både släppte framförallt Bortom dem, men även Leviathan. Leviathan kom ju i den extremt tidiga Kickstarter-vågen, eller rättare sagt crowdfunding-vågen, för Kickstarter kunde man inte ens köra här i Sverige då. Nu så är det ju väldigt utblommat både i allt ifrån poddtryck till, och när jag säger podd då menar jag förstått print on demand, inte podcast då, men och i olika crowdfunding-kampanjer och Kickstarters och allting sånt där. Men även den här komponenten med, det finns så många olika actual plays också som hjälper till att sprida namnet. Och är det någonting som vi generellt i Sverige är duktiga på, är det ju att anamma teknologi och sådant och vara där. Och det gör ju att vi kan sprida visionerna som finns i våra rollspel. Och jag tycker ju att det finns en väldigt, väldigt fantastisk och visionsfylld gren här i Sverige av det här skapandet. Så när det når ut och sprider sig, så är jag väl inte helt förvånad att det har fått ett gott renommé utanför de svenska gränserna.
Ja, nej. Leviathan var väl, jag lurer på, det var min tredje crowdfunding som jag backade.
Var tidigt som sagt var.
Ja, jag tror första det var Genlab Alpha.
Mm.
Och så var det Onyx Path sin Vampire Companion.
Nu ska vi se här. Det då var nog Leviathan före, för Leviathan kom väl strax efter. Jag tror det var någon eller en till tre månader efter att Mutant år 0 hade sin crowdfunder, så kom Leviathan.
Åh, det kan faktiskt hända. Då blir jag lite nyfiken när man nästan ser på tracker, men jag har så allt för mycket, jag har lomboken jag hatar mig. Ja, det vet du vad? Det är möjligt att Leviathan var först. Ja. Mm.
Jag är ärad.
Och jag måste säga, jag ångrade mig massa på att jag bara böckat på en PDF. Akkurat den gång. Oh.
Men å andra sidan, det är ju fullförståeligt. Det är någonting nytt, man vet inte riktigt vad det är, och man tar det säkra för det osäkra. Så det är ju naturligt att göra så.
Ja, nei, jeg ble smart og bestilte hele Leviathan-paketet mange år senere.
Ja, nej men precis. Och det är ju som så, det är mylingsspel som ger ut dem. De brukar ju köra driver med olika paket och jag tror det finns någonting nu, så om man är nyfiken och kollar in det så till ett förnämligt pris, så finns det ju på mylingspel.se att checka in då.
Vi har icke dom fraktpris till Norge heller. Jag fick snacka med Tina, tror jag det var.
Mm, Tina Engström är ju en av mylingarna som driver det.
Så och fick hon satt upp en internationalt och till Norge och sånt där i shoppen. Mm.
Och det är ju som så, myling är ju inte ett stort företag. Det är ju inte som Fria Ligan eller sådant där, utan det är det är två stycken väldigt snälla, trevliga människor som driver det där och får lite hjälp från mig då. När man är så liten så går det ju oftast att lösa sådana här problem om man bara tar kontakt och snackar. Och det är ju en bonus då. Och det är ju kul att kunna nå ut till Norge också då.
Vi har ju varit lite inne på, håll på att se, hvordan du tänker när du lager ett rollspel.
Mm.
Och då har vi dyppet lite in i filosofin din. Så hvis du skal dele opp designfilosofien din litt sånn i konkrete biter, hva er den? Når du skriver et eventyr, eller designer noe videre på bortom, hva er det du alltid har underliggende, det som det her skal vokse på?
Det som är viktigaste för mig är ju egentligen inte reglerna. Det är ju alltid själva världen och storyn som jag vill få fram. För det är ju den egentligen som är det som spelarna upplever. Och nu när jag designar Bortom 2.0 så försöker jag ju fida in det tänket också i regelmekaniken. Hur blir till exempel drömmagikernas krafter relevanta och intressanta i spel? Hur kan de främja storyn? Vad kan de här hjälpa till med att förhöja för olika känslor och spelstilar? Hur gör det världen mer levande? Hur gör det storyn intressantare? Så det försöker jag fida in i själva reglerna. Och det går ju även in i själva saker som layouten som man kanske inte tänker på. Jag vill ju få in små stycken av världen på olika sätt. Det är allt ifrån att jag, när jag skriver illustrationsmanus åt de som målar bilderna, att jag lägger in olika easter eggs och till världsfaktan där. Planterar även små stämningstexter för att smyga in världsfakta och liknande. Och sedan när man kommer till själva stories och sådant i form av scenarion och sådant, så är det ju väldigt, väldigt mycket då att hur kan man ställa scener där karaktärerna får uppleva någonting som tvingar dem fram till ett val. Det får gärna vara pest eller kolera, men visst, det kan även vara glass eller pizza, alltså någonting gott eller gott, men att varje val där som man gör, det ska betyda någonting, det ska ge någon form av konsekvens. Ställer du inför ett val där mellan A eller B och båda leder till C, då känner jag att det här är inte ett val, det här är bara ett Ja, en stig som går runt ett träd och möts på andra sidan igen. Det är inte så intressant. Jag vill få fram det här att varje val har sin egen konsekvens. Och det är väl med det jag kan säga lite grann om min designfilosofi.
Det är en grundig filosofi det. Alltså, det i seg selv blir jo nesten egentlig en del av regelsystemet, for det er noe man må ta i bruk, det er noe som ligger der hele tiden, og vise hvordan man kanskje skal bruke reglene til å støtte opp under den filosofien.
Mm. Allting skal jo fläta samman, alltså värder, regler och story. Det är ju tre olika hörn av en triangel, alltså det är ju tre olika komponenter. Alla ger ju lite olika saker, men de blir ju som starkast när alla vävs samman med varandra.
Och så har ju du i tillägg till lang karriere som rollspiller og begynner å bli noen år med å være profesjonell spillskaper, så er du også rollspillspodder og har to podcast, tre podcast
eller ja, fyra om man räknar in min Patreon där jag också drar ut saker då.
Ja, självsagt, den hade jag helt glömt. Den är jag på.
Det började 2011 och jag var väl den andra svenska rollspelspodden som släpptes då efter Tom Krajis Märklighetstroget då. Och det var ju en diskussionspodd som hette Bortom Bortom. Talade en del om mina spel då, men talade även om rollspel i allmänhet. Och det var väl sedan runt 2017 som jag hade premiär för min nästa rollspelspodd. Och vid det laget hade jag besökt flera andra olika actual play podcasts. Och gästspelet där och började få blodad tand. För trots allt att spelleda och skapa berättelser är ju, som vi har kommit fram till här, det som jag verkligen gillar. Så jag ville göra någonting eget, så jag startade en podd som heter Soloäventyret i december och gjorde en julkalender i 25 delar faktiskt. För vi hade en epilog där också. Och där så startade min fascination för actual play-hobbyn. Och nu tidigare i år så jag håller ju fortfarande på med den. Men utöver den här soloäventyret där jag spelade både Bortom och Leviathan så startade jag en till som heter Altors Vidder som du nämnde tidigare här. Där jag spelade Drakar och Demoner. Så nu, nyligen så startade jag en Patreon där jag också släpper poddar varje månad. Lite olika poddar för olika nivåer då, men den rullar ändå på. Så det är väl just nu tre poddar som rullar på aktuellt medan Bortom har lite paus.
Ja, och den första verkligen sån actual play som du satte igång med solospel.
Mm.
Vad är det som gjorde att du tog fokuset på att det skulle vara sån solospel egentligen? För det är ju huvudsakligen det har varit.
Mm. Det är väldigt enkelt. Jag har inga vänner. Nej, jag brukar säga så med en skämtsam ton. Men faktum var att vid den tidpunkten så hade jag en enkel USB-mic. Faktum den som jag talar i just nu. Men det är inte särskilt lämpligt att använda när man spelar in flera i ett och samma rum, utan då bör man ha ordentligare mickar. Och jag hade inte ekonomin att skaffa det. Jag hade väl inte någon spelgrupp jag var kände mig att det här funkar då. Så då var det okej, hur kan jag göra någonting av det här? Men vänta nu, jag spelar in bortom över nätet. Jag kanske skulle kunna göra det. Ja, och en person, ja men det är ju lättare att dra ihop än att dra ihop flera. Och när jag inte ser spelare så känns det jobbigt över nätet att spelleda med fler än en. Så det var av logistiska skäl att jag inte kunde se och känna mig bekväm och spelleda med mer än en, samtidigt som det är lättare att få en tid att spela med en person än om du ska koordinera flera personer. Så eftersom inte jag hade en specifik grupp utan jag ville spela med så många olika personer, så blev det helt enkelt lättast då att bara fokusera på en person för mig. Och det fick bli också en sak som stack ut mot andra poddar som fanns vid den tidpunkten nu. Eller ja, faktiskt nu nästan finns fortfarande.
Och det funket jättebra. Och jag blev förundret egentligen, bara tänkte en person, en spelare, en person i en actual play. Och så började jag höra på solospelet. Och det bara wow, det här var intenst. Man kunde höra på spelarna hur de hvor koncentrerade de var i spillingen. För de har dig att förhålla sig till och sin egen roll. Så de må hela tiden vara där, tänka i rollen, fokusera. De får inte möjlighet att låta sinnet driva och gåre. Så jag måste säga, jag syns det funket väldigt väldigt bra.
Det blir...
Och det har också varit... Ja.
Jag tänkte säga, det blir ju ett annat sätt att spela på än om man spelar i en grupp. Dels så tar det mer på krafterna eftersom du aldrig får en paus. Både som spelare och som spelledare. Du är ju där hela tiden, du kan inte luta dig tillbaka. Som spelare så kan du inte liksom fråga någon annan, ja, men vad ska vi göra, utan du är där själv. Och det blir ju en stor press då att hela tiden ha lampan riktad mot sig. Som spelledare så kan man inte luta sig tillbaka och få en paus när spelarna sitter och käbblar och planerar. Utan du måste vara där hela tiden och se till att måla upp vad som sker för spelaren. Så det tar ju mer energi ett sådant pass, i alla fall för mig då. Men det bonusen som man får ut av det här är ju att du kan gå in på djupet. Du kan göra det personligt. Det är liksom du skrapar dig in under ytan verkligen. Och sådana här, du kan ta fram de lite grann av monologer. Hur känner du? Den typen av saker som är svårt att göra i gruppspel. Eftersom om någon börjar orera en monolog om dens inre känsloliv, ja, men då kommer ju inte resten av spelgruppen hålla sig till det, utan snart bara, men kan du sluta fåna dig? Kan vi köra igång och hugga ihjäl monstren nu istället?
Ja, nej, det märks. Och igen, jag är imponerad hur bra du og alle de utrolige spillerne dine har fått til solospillet, og både Alt og Svedder og Patreon-podden. Det... Nei, jeg hadde aldri trodd at det egentlig her var noe som kom til å fenge meg som en lytter som skulle høre på. Men jeg endte jo opp med å binge flere episoder på rad av solospill. Og kan jeg bare, det er ikke flere episoder igjen, hverken på Patreon eller alt og så videre. Og så det er en suksess. Det må jeg si.
Jag är glad att du gillar det. Det känns ju skönt att det faller i smaken där. Det kanske inte är någonting för alla. För en del gillar det här chattret mellan. Alltså the banter är ju en viktig del för en del där. Och det är ju någonting som inte blir lika framträdande alls när du bara har en spelare. Så det man får försöka trycka på andra grejer och i ditt fall så verkar det som att de här andra grejerna har i alla fall funkat väl då. Så det tackar vi för att du lyssnar.
Jag hade inspirerat lite grann till min egen podd där jag kör en kampanj som solospel. Där min datter spelar i Trudevang med Hjältarnas tid systemet. Så det är det jag tackar för. Vi har till och med snackat lite om dig vid intron på första episode.
Jag får erkänna att jag var en dålig människa och inte hunnit lyssna ännu. Men nu får jag ju bumpa upp det på min lyssningslista i alla fall när du säger så där.
Du får ta det som en del av norska lektionen framöver. Så nei, men jeg tenkte vi skulle avslutte litt med å snakke om noe som ikke er spillskapene ditt eller poddene dine. For det har jeg tenkt å egentlig ta med alle spillskapere jeg kommer til å ha på showet. Og vi starter med det høres ut som det kan kanskje være en sånn veldig sånn negativ ting, men alle har jo alltid en eller annen form for pet peeve når det gjelder rollespill. Noe som gjør at man kanskje, dette her er en grunn til at jeg ikke velger det type rollespillet. Har du noe sånt? Er det en type rollespill du velger bort med en gang du hører at enten reglene er sånn, eller settingen er på den måten?
Ja, hade du frågat mig för ett år sedan så hade jag ju direkt svarat ja, om det är fantasy. Men det kan jag ju inte göra längre då eftersom jag faktiskt gör det nu.
Ja, det var en bombe.
Nej, men om jag skulle säga som så, det som får mig att välja bort det är tunga regler. Alltså jag hänger emot om det är väldigt många omfattande regler när man skapar en karaktär. Men om det är mycket tabellslående eller kolla upp specialregler och sådant under själva spelmötet så får det mig ofta att ta ur den här illusionen om att vara där i berättelsen, att vara i en immersion av den här storyn då. Och när jag dras ut hela tiden om och om igen för spelledaren behöver kolla upp en regel eller man hamnar i någon regeltjafs, för risken är ju att ju fler regler det är desto större blir tjafset. Så jag väljer väl bort tunga regelsystem. Det är väl min pet peeve.
Jeg skal ikke si meg helt uenig i det, nei. Man har jo de som elsker masse regler, masse tabeller, men jeg kan ikke si at jeg helt er der. Jeg kan like dype regelsystem, men hvis det tar over spillingen, sånn som du sier, så er ikke det noe jeg har lyst til å spille av det.
Ja, det er jo... det är ju lättare att köpa som spelare än spelledare. Och en bra spelledare, han kan ju få ett tungt regelsystem att kännas enkelt också. Så det går ju, med en bra spelledare så går det ju att komma runt det här också.
Det är sånt. Men så var det att vara ofta de eneste spelledaren i ett gitt område. Så da blir det jo ofte på egne skuldre hva man bringer inn i gruppen og rollespillmiljøet.
Mm.
Og da har jeg da en sånn siste spørsmål.
Mm.
Og det er jo, er det et rollespill som er ute nå, som ikke er ditt eget, som du synes er fantastisk? Og du enten har lyst til å spille det, eller være spiller i. Hvilket spill er det her, eventuelt?
Kan du ta om frågan der? For nu hackade du lite for mye, for jeg skulle høre alt hva du sa.
Okay, det kan hende at vi har litt dårlig forbindelse her. Det er fremdeles steinalderen i internett, i hvert fall en måned til. Nei, er det et rollespill på markedet nå som du elsker? Som du kunne enten virkelig tenke deg å spille det, eller være spiller i?
Spelare så skulle jeg nå kunne tenke meg å hoppe på veldig, veldig ulike mange spel da. Men som spelledare så skulle jeg vel säga som så, nei, jeg har svårt för regler. Det tar mig tid att lära mig nya system. Jag gillar inte regler. Så om det skulle vara någonting så är det inte ett nytt, utan det blir ju då att jag kollar mot min spelhylla just nu och jag ser ju en sektion där som jag definitivt skulle kunna tänka mig att spelleda, och det är ju World of Darkness-spelen. Både det gamla och den nya blåa boken som jag tycker är fantastisk fin. Det har ju gått vidare från New World of Darkness till Chronicles of Darkness och släpps i olika upplagor. Men jag har inte följt det, utan jag har bara den första versionen och jag tycker den funkar så fantastiskt. Det är ett trevligt spel, det är ett toolbox-spel som låter dig göra vad du vill. Med en grundsätt av rules då, så det är väl ett sånt där spel jag skulle kunna återkomma till. Faktum var att under nästan 10, så spelade jag bara mina egna spel. För det blir som så när man speltestar och utvecklar och allting sådant där, att man vill fokusera på det. Men det var under en studiecirkel där vi om rollspel som jag då tog upp just den här blåa New World of Darkness-boken och spelade ett scenario där. Och det får väl bli mitt svar då. World of Darkness-spelen.
Vill vi kanske få høre deg spille The Well of Darkness på en av poddene dine?
Ja, det ska man inte utesluta. Det är fullt möjligt att det kommer upp massa bonuspoddar på min Patreon framöver. Och det kan vara som så att jag sitter och filar lite på ett gammalt rollspel som ska spelledas på min Patreon, som äventyrsspel gav ut en gång i tiden, men jag är inte riktigt beredd att tala om det här och nu, så jag lämnar teasen där för alla dina lyssnare.
Nej, men, det hörs mega spännande ut. Speciellt för fans av äventyrsspel.
Mm. Och jag har hört att det finns en del rollspelsnostalgiker där ute, så alltid roar det något. Eller något, någon ska jag säga.
Ja, ja men jag må tacka dig för att du tog dig tid till att bli med i intervjuet.
Tack så mycket för att du bjöd in mig, Kjetil. Det var en mycket trevlig pratstund som jag haft med dig.
Tack detsamma. Och alla poddarna, hemsidan till Bortom och liknande vill komma i texten till den episoden här. Så det är bara att besöka, klick, följ och självklart bli med i Roberts Patreon. Den har massa spännande material allerede och som vi hörer kommer det mycket mer spännande där.
Absolut. Jag är för galen för att sluta och skapa content. Så då kommer det dyka upp mycket mer där. Patreon.com/Robert Jonsson om du vill hitta dit.
Ja, där har dere det. Første stopp. Och det var allt för oss här i Ny Verden i Rollespill för denna gången. Nästa gång så blir det episode 2 av Trudvang.